Tyskland är Europas ekonomiska motor och den har börjat hacka betänkligt.
What happens here will send shockwaves across the continent.
Sviterna från pandemin, dyr rysk gas som kan strypas helt när som helst.
If gas were to be cut off to Germany now, that would put major pressure on prices, people and politicians.
Och så de för handeln så viktiga floderna som börjar torka ut.
The Rhine is one of the world's most important shipping lanes.
The barges on this river carry coal to the power stations here.
På en kvart får du veta vad som händer i Sverige och världen när Europas största ekonomi svajar. Och varför Tysklands sits kan väcka ett visst mått av skadeglädje. Det är måndag den 29 augusti. Jag heter Erika Hallhagen. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese Larsson Hultin, du är utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet och nästan halvtysk.
Ja, kanske inte riktigt, men i själ och hjärta, även om jag inte har några tyska gener, så i själ och hjärta är jag halvtysk.
Hur mycket känner du med Tyskland i det här svåra läget då som landet befinner sig i?
Det är ett oroväckande läge skulle jag säga. Det är det i och för sig i många länder just nu, men Tyskland är ju så stort och så viktigt för resten av Europa också, så det som händer där drabbar ju oss alla på något sätt. Kanske jag kan komma in mer på sen, men jo, jag känner starkt. Mm. Jag är orolig inför framtiden.
Hur illa är det då?
Ja, men det är så många olika faktorer. Dels så har du ju liksom corona. Det gick ju liksom, ekonomin går dåligt därifrån. De är på väg in i en recession. Allting tyder på det. Du har inflationen som ligger någonstans mellan 7-8%. Och du har då, som vi har hört så otroligt mycket om, gasen från Ryssland. Där man ju nu förbereder sig på inte bara då höga priser som det är här på el och gas och så vidare, utan på att det faktiskt kanske inte kommer finnas någon gas. Vilket ju då skulle innebära att folk kommer att inte frysa, man kommer inte kunna liksom värma upp hemmen, och att fabriker kommer få lägga ner verksamheten för att de drivs av gas. Och det finns ett väldigt starkt pyrande missnöje i Tyskland. Vi ser redan så här demonstrationer på måndagar som är en väldigt symboliskt, för det var måndagsdemonstrationer som gjorde att DDR föll så här på 80-talet. Ser vi i östra Tyskland där man protesterar mot alla de saker vi nu ser egentligen, och det finns stor oro för en stor social oro i vinter liksom.
Mm. Har Tyskland sig själv att skylla då?
Alltså, ja, på ett sätt så har de väl det. För de har ju inte gjort någonting åt det här beroendet av rysk gas. Man har liksom inte vidtagit åtgärder för liksom klimatomställning och så vidare i tillräckligt stor grad. Men samtidigt är det också alltid väldigt lätt att vara efterklok.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hur kan det komma sig att ett land som förlorat två världskrig idag kan vara världens fjärde största ekonomi? Svaren är många, men när en kombination av internationell finansiering, stödpaket, nya valutor och genomgripande ekonomiska förändringar. Efter första världskriget var amerikanska investerare intresserade av den tyska industrin. Och efter andra världskriget var även hotet från kommunismen en drivkraft till att USA la fram stödpaketet Marshallplanen, som både skulle få ordning på ekonomin och begränsa Sovjetunionens inflytande på den fattiga befolkningen.
The great rubble heaps left by the war were soon diminished by an American investment in international friendship and goodwill, which also proved to be an effective economic weapon against spreading communism. The Marshall Plan.
Och Tyskland återhämtade sig. Eller åtminstone halva det forna riket, Västtyskland, som profilerade sig genom sin export. Men efter murens fall har Östtyskland kommit i kapp, och idag är Tyskland alltså världens fjärde största ekonomi. Och så är det här med den ryska gasen. Det är ett ämne som vi har återkommit till många gånger här i Dagens Story sedan Rysslands attack mot Ukraina. Men om du påminner oss igen, varför har Tyskland gjort sig så beroende av rysk gas?
Jo, men det finns, eller fanns ska jag väl säga, en mentalitet i Tyskland som sträcker sig tillbaka liksom till tidigt 70-tal, sent 60-tal, där man pratar om Wandel durch Handel, alltså att förändra samhällen med hjälp av att handla med dem. Och det fanns liksom en tro, och finns väl fortfarande egentligen vad gäller Kina, för det handlar man ju faktiskt fortfarande med, men att man kan förändra samhällen, man hjälper samhällen, påverkar dem genom att ta in dem i världssamfundet och liksom handla med dem. Och att det land som man har ett ekonomiskt utbyte med och är beroende av, ömsesidigt beroende, krigar man inte med. Det här var väldigt starkt liksom i Tyskland, plus också att det, ska man inte sticka under stol med, det finns ett dåligt samvete i det tyska samhället gentemot Ryssland, eller Sovjetunionen då, från andra världskriget och så vidare. Och sen finns det också en viss mått av tacksamhet för att Sovjetunionen inte reagerade vid den tyska återföreningen, utan att man lät det där ske. Och allt det där liksom kokar ihop till en tysk-Ryssland-politik som har skilt sig lite från andra länder.
Mm. Men hur ser det ut nu då?
Den håller på att förändras, utvärderas, men finns ändå kvar i till viss mån. Delar av de här protesterna som jag pratade om på måndagar är ju där man protesterar mot de här sanktionerna mot Ryssland, och man tycker att det går för långt och att det är fel och sådär. Och sen så har vi ju då Gerhard Schröder, gamla förbundskanslern, som ju fortfarande står upp för Ryssland och liksom pratar om står på deras sida och sådär. Så att det finns kvar.
Mm. Vad finns det för tidsperspektiv? Hur länge kommer man använda sig av rysk gas? Och vem är det som kommer sätta stopp? Är det Tyskland eller Ryssland, tror du?
På kort sikt möjligen då Ryssland. För Tyskland har inte möjligheten här och nu att stänga av, eller det är klart man kan, fast man kan ändå inte. För jag såg någon siffra att skulle man stänga av här och nu, eller skulle någon av sidorna stänga av det här andra halvåret i år, så skulle det innebära ett fall av BNP på 12,7%. Det är enormt mycket. Långt över 5, nästan 6 miljoner arbetsplatser skulle liksom försvinna om gasen försvann här och nu. Men med det sagt så gör man allt man kan så snabbt som möjligt. Tidshorisont är ju svårt att säga, för det beror ju på liksom hur man, det beror ju på så många olika faktorer. Det pratas ju också om att förlänga kärnkraften till exempel. Man har ju 3 stycken kärnkraftverk i Tyskland som ska stängas ner helt här nu då sista december i år. Och det pratas om att man kanske måste förlänga att de får puttra på ett tag till.
Och det här med kärnkraft, det är laddat i Tyskland?
Extremt laddat. Verkligen extremt laddat på ett sätt som nästan är obegripligt i Sverige. För att det finns en väldigt starkt kärnkraftsmotstånd i Tyskland. Och man ska ju vara fullt medveten om att Miljöpartiet, de tyska Die Grünen, de är ju födda liksom ur antikärnkraftrörelsen och ur fredsrörelsen. Och det är ju, Miljöpartiet sitter ju nu i den tyska trepartiregeringskoalitionen. Och diskuterar ju på fullast allvar att fortsätta elda med kol och att förlänga löptiden för kärnkraften.
Mm. Tyskland har börjat använda kolkraft i större utsträckning igen, men i och med klimatkrisen och den svåra torkan som drabbat stora delar av Europa så har man stött på patrull. Hur då?
Ja, men det är ju de här att det är torka i floderna som ni säkert hört om under sommaren, liksom där man kan vada på vissa ställen, exempelvis då Ren som är Tysklands absolut viktigaste artär. Och en tredjedel av kol, gas, olja, liksom vete och andra grödor forslas på Ren och de andra floderna. Så att det här gör ju till jättemycket problem både för kolkraftverk men även då för de fabriker som ligger då inte minst runt Ren. Det är ytterligare en av alla de grejerna som gör att Tyskland står inför en tuff vinter.
När du ser mig så gråt. Det var 1904 som vattnet var så lågt i floden Elbe att orden kunde rissas in på en sten vid flodbanken. På samma plats finns fler inskriptioner. Flera är från 1600-talet. De här minnesmärkena från tidigare nödår brukar kallas hungerstenar.
The Rhine is shrinking so much it now has a beach.
Floden Rhen är Europas viktigaste flod. På den fraktas 80% av alla varor i Tyskland och den rinner genom 6 europeiska länder till Europas största hamn i Rotterdam.
Germany's commercial artery carries every cargo imaginable, steel, fuel, chemicals as far as the North Sea. But the barges are now leaving, 3/4 empty.
När vattnet blir för lågt i floderna måste pråmarna packas lättare, eller så får innehållet fraktas med lastbil. Men det krävs 110 lastbilar för att motsvara en fraktbåt och det råder stor brist på chaufförer. Dessutom fraktas kol på floderna till Tysklands kolkraftverk. Det är de som ska rädda tyskarna i vinter. I vanliga fall hade Tyskland kunnat köpa el från Frankrike, men de har också elbrist eftersom deras uttorkade floder gör att kärnkraftverken inte kan kylas ordentligt och har stängts av.
The Rhine may for now still be teeming with life, but many Germans are questioning for how much longer they will be able to rely upon it as an economic lifeline.
Vilken roll spelar floderna för Europas ekonomi?
Jag menar, de spelar ju väldigt, väldigt stor roll. Som flera av de här floderna ringlar sig genom flera olika länder. Och jag såg någon artikel här nyligen där det är alltså ett ton per europé som fraktas på de här stora floderna, bland annat då Ren, till ett värde av liksom 80 miljarder euro varje år. Så det är ju otroliga värden. Det är viktigt med floderna.
Vi hörde ju Angela Merkel här i inledningen. Hon var 2015 mycket hård i sina villkor mot Grekland när de stod vid ruinens brant. Hon gick så långt som att tala om ett utträde ur eurozonen. Och nu står de själva där. Finns det en risk att de utsätts för samma sak?
Nej, alltså det finns ju ett begrepp som man använder ibland så här för banker och så olika så här too big to fail. Alltså Tyskland är ju motorn i europeisk ekonomi och så att ett tyst utträde i eurozonen liksom finns inte. Då kollapsar ju hela allt i så fall. Men det är ju otroligt viktigt vad som händer nu i Tyskland och hur det här hanteras. Men jag misstänker att det finns ju en och annan skadeglad person, inte minst i södra Europa, att det nu är problematiskt för Tyskland. Men återigen, det är ju inte bara Tyskland, utan vi ser ju problem i många olika länder i Europa just nu.
Ja, vad innebär en tysk ekonomisk krasch för Europa?
Ja, men det är liksom enormt mycket. Dels är ju Tyskland liksom en av ledande exportnationerna i världen. Men sen så finns det ju också 80 miljoner konsumenter. Så att det skulle ju påverka oss alla, liksom, går knappt att föreställa sig. Men en siffra som jag har sett som oroar mig väldigt mycket, det är att jag läste en reportage i Spiegel, tyska tidningen här nyligen, och i fjol så fanns det 12,8 miljoner fattiga i Tyskland. I fjol. Det är alltså innan hela den här inflationsprishöjningarna och innan alla problem. Och om den siffran då kommer öka kraftigt liksom, till följd av det som nu sker, så det kommer bli problematiskt. Liksom. Mm.
Förödande för den tyska befolkningen.
Mänskligt, men även liksom på ett rent liksom, ekonomiskt plan.
Om man tittar ut i världen då? Hur påverkas världen av en tysk ekonomisk kris?
Inte lika mycket som det skulle vara i USA, men ändå. Tyskland är världens fjärde största ekonomi. Så att det är klart att det påverkar. Och man brukar ju säga liksom att om Tyskland nyser så blir omvärlden förkyld. Om man säger man det i Tyskland. Så att det är självklart att det påverkar. Och det är ju som Sveriges största, för oss är det vår största handelspartner jämte Norge. Det går lite om varandra, en år till Norge, andra år till Tyskland. Men så, och för oss i Sverige så är det också enormt viktigt.
Hur skulle det påverkas i Sverige om Tyskland får elbrist i vinter? Mycket verkar ju tyder ju på att det ska bli så.
Ja, men det är ju, vi har ju en europeisk integrerad elmarknad och vi ser ju redan nu att vi påverkas. De dagar som Tyskland har dåligt med el och importerar från oss så går ju priset upp även här. Så att tyvärr så kommer ju även vi i Sverige liksom få räkna med riktigt, riktigt, riktigt höga priser i vinter. Så att det stannar inte. Nu i den här globaliserade världen så stannar ju inte problemen inom ett lands gränser.
Nej, det ligger lite i vårt intresse också att bry oss om Tyskland. Vad tror du, vilka uppoffringar tror du vi i Sverige är redo att göra? Kommer du duscha mindre för Tyskland?
För Tyskland? Ja, fast nu ska man ju komma ihåg att det som Tyskland går igenom, det beror ju på Ukraina. Liksom. Så att i förlängning så är man beredd att duscha mindre för Ukraina. Ja. Men självklart.
Raggardusch för Ukraina.
Raggardusch för Ukraina.
Tack Therese för att du kom till Dagens Story.
Tack.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romliotto, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.